jag ska läsa från Saltaren. Det finns, bibeltexten finns på lappar för era stolar eller om ni har en egen bibel. Jag ska läsa psalm 139. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter, vet du det? Fast du är långt borta, vet du vad jag tänker? Om jag går eller ligger, ser du det? Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga, vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd. Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för ditt liv? Stiger jag upp till himlen, finns du där? Lägger mig i dödsriket, är du också där? Tog jag morgonrådnadens vingar, fick jag till vila ytterst i havet. Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand? Om jag säger, mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. Förunderligt är allt du gör. Du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förborgad för dig när jag formades i det fördolda. När jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna. De dagar som hade formats innan någon av dem hade gryft. Dina tankar och Gud är för höga för mig. Väldiga är deras mångfald. Vill jag räkna dem är de fler än sandkornen. Når jag till slutet är jag ännu hos dig. Döda de onda, Gud. Låt mördarna försvinna. De som trotsar dig med sina länkar och fåfängt höjer sin röst mot dig. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre, och avsky dem som reser sig mot dig? Jag hatar dem med glödande hat. Mina fiender har de blivit. Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg tar bort från dig och led mig på den eviga vägen.
Tidiga frågor och tidlös visdom. Vi ska fortsätta den här serien som utgår från Davids psalmer. Vi har redan studerat psalm 8 och psalm 19 och nu har vi precis hört psalm 139. Nu skulle ju någon kunna reagera och säga, ja, men jag är inte alls speciellt intresserad av Gamla testamentet och bibliska texter. Varför alls idag ska vi ta upp nutida frågor och sätta dem i relation till texter i Bibeln. Ja, men kom igen. Jag tror på en Gud som är kärlek. Det är så jag tänker. Gud är kärlek. Jag vill inte ha med allt det som Bibeln talar om. Det finns så många saker som jag inte köper. Okej, jag tror att det är en ganska vanlig inställning eller invändning. Och då kan jag säga så här. Ja, jag håller helt med dig om att jag tror på en Gud som är kärlek. Men jag skulle vilja fråga dig en sak. Var i all sin dag har du fått föreställningen om Gud som kärlek ifrån? Jag är helt säker på att du har inte fått den från naturen. Naturen vittnar om Guds makt och Guds intelligens. Men kom igen, du tittar inte på naturen och ser att Gud älskar dig. Tvärtom är ju naturen ofta hotfull med sjukdomar och översvämningar och vulkaner. Det hotar ditt liv. Det är farligt på massa ställen i naturen. Du kan inte titta på naturen och dra slutsatsen. Gud älskar mig. Jag är helt säker på att du inte fått den kunskapen från bara avläsa mänsklighetens historia. Men kom igen, titta på mänsklighetens historia. Det är ju inte så att ju längre tiden går, ju mer realiseras Guds kärlek i mänskligheten, så vi kan liksom avläsa Gud älskar oss. Senaste århundradet är det blodigaste, våldsammaste, ondaste århundradet någonsin. Åtminstone av de sekel som vi kan följa. Du kan inte se om du tittar på mänsklighetens historia att Gud älskar dig. Har du fått den här föreställningen från religionernas värld? Det är en del som tänker det, att det här grundtanken är all religiositet. Så den här tanken har uppstått liksom i världsreligionerna. Och då kan jag bara säga att i så fall har du inte studerat världens religioner. Hinduism och buddhism säger inte att Gud är kärleken och att han älskar dig. Om du talar med en muslim så kommer du få reda på att Guds kärlek är inte det utmärkande draget för Gud. Utan det är Guds makt. Var har du fått tanken på att Gud älskar dig ifrån? Ja, det är så här att den har du fått ifrån Bibeln. Det är i Bibeln, i den bibliska uppenbarelsen, som vi möter detta fantastiska budskap att Gud älskar oss. Jag vet om att det finns svårsmälta avsnitt i Bibeln. Men om vi nu tycker det är så viktigt att ha med tanken på att Gud älskar oss, så är min utmaning, kan vi inte vara lite sammanhängande då och ta hela budskapet från det som är källan till den här tankegången att Gud älskar oss, nämligen Bibeln. Okej, så låt oss lyssna in vad David säger i den 139:e psalmen. Det som är frågeställningen idag, det är frågeställningen: kan människan leva utan Gud? Kan människan leva utan Gud? Det finns en finlandssvensk författare som heter Willy Kyrklund, som alldeles nyligen avled. Han är prisbelönt. Han har varit en mycket uppmärksammad författare sedan tidigt 50-tal. Han har skrivit skönlitterära böcker och skrivit poesi. I en av sina tidiga böcker, en av de böcker han slog igenom med, så sägs det så här, och jag tycker om det citatet. Det är från boken Mästaren Ma från 1953. De flesta menar att skinnet skiljer den från det som omger den. Men människans skinn är tunt och genomsläppligt, fullt av hål och öppningar, likt en trasig rock. Det omänskliga far in och ut genom revorna. Jord och vind blåser tvärs igenom oss. Vår hjälplöshet är höggradig. Vår hjälplöshet är höggradig. Vi är behovens barn. Vi är människor som behöver någonting mer än oss själva. Så här säger min favoritregissör Woody Allen i en intervju som går många år tillbaka i en fransk kulturtidskrift. Så sa han så här: sedan människan har övergivit de religiösa svaren står hon nu med främlingskap, ensamhet och en tomhet som gränsar till vansinne. Den ständiga fruktan för förintelse och död ligger på ett grundläggande sätt bakom all mänsklig aktivitet. Vi är behovens barn. Och nu har vi i vår tid sagt religionen kan inte hjälpa oss. Gud kan inte hjälpa oss. Vi har övergivit de religiösa svaren. Och tror inte att det finns en Gud som kan möta våra behov. Och då blir situationen helt desperat. Vi har så många behov. Och nu tänker man sig att det finns ingen Gud. Vad innebär det för människan? Antropologen Lauren Ainslie säger om människan i det 20:e århundradet, och nu är vi inne i det 21:a. Människan har blivit kosmiskt föräldralös. Ett litet barn har alldeles fullt med behov och fullständigt beroende av mamma och pappa. Människan som har växt från sin barndom är ju på massa andra plan fortfarande lika beroende
Därför att vi är så små och hjälplösa. Och då har vi blivit kosmiskt föräldralösa. För vi menar att Gud inte finns. En filosof som heter Will Durant har sagt: den viktigaste frågan under 1900-talet, det är: kan människan leva utan Gud? Kan människan leva utan Gud? Jag gillar den svenska poeten Nils Ferlén. Och han ställer många av de här frågorna till oss. En av hans mest välkända dikter handlar ju om frågan vad som är meningen med vår existens. Vad vi ska göra av vårt liv. Och för Nils Ferlén så klingar universum för det mesta tomt. Det finns ingen Gud som kan hjälpa oss. Det finns ingen Gud som har menat någonting med oss. Han skriver: du har tappat ditt ord och din papperslapp. Du barfota barn i livet. Så sitter du åter på handlarns trapp och gråter så övergivet. Vad var det för ord? Var det långt eller kort? Var det väl eller illa skrivet? Tänk efter nu, förrän vi föser dig bort. Du barfota barn i livet. Och människan är helt vilsen. Vi har ingen lapp som säger vilka vi är eller vad vi är här för att göra. Och kan vi fortsätta att leva i den vilsenheten? Texten som vi lyssnade på, den 3000 år gamla texten från David, öppnar ju upp ett helt annat perspektiv. Öppnar ett fönster med frisk luft in i den här övergivenheten och ensamheten. Och talar om att det finns en Gud. Och att människans behov djupa sett möts av Gud. Han som är källan till vår existens är också den som kan möta honom. Om ni ser på salmen så är den väldigt elegant strukturerad. I fyra delar om sex verser, sex avdelningar. Fyra avdelningar med sex verser i varje avdelning. Där David tar upp en aspekt i varje avdelning om vad det innebär att Gud finns. Och om hur Gud faktiskt möter våra behov. Psalmen börjar med att David säger: människan är inte övergiven. Det finns en Gud som ser oss. Det finns en Gud som har kunskap om oss. David använder sex olika synonymer som alla handlar om att Gud känner oss. Det finns en Gud som vet om vårt liv. Han rannsakar, han känner, han vet, han ser, han är förtrogen med, han känner till. Det är en Gud som är engagerad och som känner till mitt liv. Den här Guds kunskap är inte bara allmän och abstrakt. Det finns en Gud som följer mig och mitt liv. David talar om när jag står, när jag sitter, när jag tänker, när jag går, när jag ligger, när jag säger. Alltså, vad människan än gör, så finns det en Gud som ser mig. Inte som en iskall övervakningskamera, sånt som alla är så rädda för idag. Men som en engagerad Gud. Som känner människan och som känner mig som person. Och för David är detta underbart. Guds kunskap är underbar och obegriplig. Det här övergår hans förstånd. Hur Gud kan ha koll på alla fakta om alla människors liv. Och kanske varför Gud är så engagerad. Men även om det övergår hans förstånd så glädjer han sig över att det är på det sättet. Det finns en Gud som ser människan. Ni läser i första Mosebok så finns det ett avsnitt om när Hagar drivs ut i öknen och tror att hon är helt övergiven och tror att hon ska dö i öknen. Och då möter Gud henne. Och då ger Hagar Gud ett namn. och säger: du är seendets Gud, ty jag har mött honom som ser mig. Och här har Hagar, som levde före David, har precis samma erfarenhet som David har sen. En Gud som ser människan. Det här innebär att Gud möter grundläggande människans främlingskap. Detta som är så märkligt för oss människor, att vi känner oss missanpassade. Vi som är den högst, om vi nu talar evolutionärt språk, den högst utvecklade och som borde därmed vara den mest välanpassade. Och så har varje människa någon sorts konstig känsla av att vara en främling i den här världen. Men ytterst sett så är vi inte främlingar, för det finns en Gud som känner oss. Det andra som David säger, det är att det finns en osynlig närvaro. Det är inte bara så att Gud från sin position har kunskap om oss, utan han är också hos oss. Gud uppfyller rummets dimensioner. Så David talar om: far jag upp till himmelen så är du där, och ner i dödsriket så är du där. Tar jag morgonrodnadens vingar, det är öster, där solen går upp. Gör jag mig en boning ytterst i havet. Och nu måste man förstå att det här är en israelit, och åt vilket väderstreck ligger havet om man är i Israel. Ja, det är ju då Medelhavet, så att det blir väster, ytterst i havet. Så det David säger här: upp i himlen, ner i dödsriket, öster och väster. Gud är hos oss, är med oss. Han uppfyller rummets alla dimensioner. Mörkret kan inte ändra på det. Man definierar på vad det är för sorts mörker David tänker på. Om det är nattens mörker, som förstås för antikens människor innan det fanns gatlyktor. Vi upplever ju aldrig nattens mörker, vi som bor i en storstad. Vad det innebär att verkligen befinna sig i en mörk natt. Är det det David tänker på, att i det läget när människor faktiskt inte längre ser varandra, så är mörkret inte mörkt för Gud? Eller är det metaforiskt, symboliskt menat, alltså när mörkret i form av det onda, det svåra, det smärtsamma drabbar människan, så är människan ändå inte övergiven av Gud? Kanske menar han båda delar. I vilket fall så är mörkret inte mörkt för Gud, så att det därmed skulle skilja människan ifrån Gud. Och här ser vi hur detta, Guds kunskap och Guds närvaro för David, är ett personligt engagemang. Så skulle också där din blick se mig, så skulle också där din hand leda mig. Alltså, Gud personligen ser oss. Gud personligen engagerar sig i oss och griper tag i våra liv och vill leda oss. Gud möter människans ensamhet. En människa är inte övergiven, utan Gud finns och vill leda människan. Varför är Gud så engagerad? Förklaringen kommer i den tredje delen av psalmen. Och ni kan, om ni tittar i lite olika översättningar, ska ni se att flera översättningar sätter ett ty där. Alltså en förklaring. Varför är Gud engagerad för människans sida? Jo, ty du har skapat henne. Det finns en Gud som har skapat universum, som har skapat människan och som är fortsatt engagerad. En Gud som vill människans liv. Och här har vi några väldigt starka ord om att människa, att Gud har tänkt någonting om varje människas liv, från fosterstadiet till dödsögonblicket, från tillblivelsen i kvinnans liv tills det sista andetaget och det sista hjärtslaget. En Gud som har format människan, som såg mina dagar innan jag fanns till, och som ville att jag skulle finnas till, och som gav mig en tid på jorden, och som har tankar och planer för min existens. Det här är ju svaret på Nils Ferléns fråga om vad stod det på papperslappen. Det stod: Gud ville ditt liv. Gud planerade din existens. Gud har en mening, en plan, en tanke för ditt liv. Du finns med i ett stort sammanhang som du kan få träda in i och komma i funktion i. Därför att du är en skapad varelse. Och din existens var inte en tillfällighet, oavsett hur man har blivit till. Om det från föräldrarnas sida var en tillfällighet eller en olyckshändelse eller någonting oplanerat, som från Guds sida, så finns det en mening med människans liv. Oavsett hur det startade, oavsett hur man har vandrat vägsträckan fram till den punkt där man är idag, så finns det en mening, en tanke från Guds sida som man kan få gå in i. Därför är livet inte meningslöst. Och för det fjärde, och här tycker de flesta bibelläsare att David, efter att ha skrivit fantastiska ord, några av de vackraste orden i hela Gamla testamentet, så bara spårar han ur. Och om jag har varit på kristna andakter, så läser man väldigt ofta Psaltaren 139, och man hoppar nästan alltid över de sista verserna, därför att de tycker man är helt värdelösa. Och det blir en sån kontrast i salmen. Varför denna vrede, varför detta hat som David plötsligt visar? För all sin år ska man förstå det. Ja, jag tycker man måste ge David en chans. Han har skrivit den här salmen, han har skrivit alla de vackra orden som finns i första delen, eller de tre första delarna. Han har skrivit det här sista, han måste ju mena någonting med det. Och för honom har det på något sätt hängt ihop. Och innan man själv blev för upprörd, så måste man ju försöka förstå vad är det han vill säga. Jag tror att en av de viktiga sakerna för att förstå det här är att David var kung i Israel, och Israel var Guds egendomsfolk. Och vid den här tiden så hade Guds folk en nationell och politisk funktion. Alltså Guds folk var ett folk omgivet av många fientliga folk som ville förgöra det här folket. Och det innebär ju att David, som yttersta representant för Guds folk, när han säger de här orden om att de som står Gud emot, att de ska utrotas, så är det inte att han personligen uttrycker en mängd hat mot vissa andra individer, utan det handlar ju om att de som vill ödelägga för Guds folk står Gud emot. Och om man älskar Gud, så innebär det ju att man kommer i opposition mot de som hatar Gud. För oss som lever den här sidan om Jesus, när Guds folk inte längre är en nationell och politisk storhet, utan nu är vi en gemenskap av individer i alla folk och i alla nationer, så ber vi på ett litet annat sätt. Men grund, därför att nu står kampen inte mellan fysiska folk, utan nu är det en andlig kamp som förs. Men grundläggande så behöver vi ju ha samma attityd. Visst måste vi dra en gräns mot de som hatar Herren. Man kan inte bara instämma i det. Mot de som vill förgöra det som Gud håller på att bygga upp. Det David ber om, det är att det måste komma en dom över det onda, över det som står Gud emot. Och för den som själv dras in nära Gud, så blir det så att man kan inte vara likgiltig, man måste välja sida. Men här finns en viktig sak när man läser de här verserna. Davids bön är inte moralism, att han är bättre än de andra och att han ser ner på andra. Utan om ni ser, när han ber om att de onda ska straffas, så går han direkt över och börjar be om sitt eget liv. Herre, utvärdera mig. Om jag går fel, led mig på den rätta vägen. Om jag börjar påverkas av det som rättvist förtjänar din dom. Alltså ni ser att han sätter inte sig själv i någon speciell position. Han ber här om utvärdering och räddning för sitt eget liv. För David är det så att det är Gud som är den yttersta lösningen på det onda som finns i världen. Och den lösningen innebär inte acceptans av det onda, utan att det onda en dag ska straffas och rensas ut, så att Gud kan upprätta en hel värld. Det här är ett fantastiskt perspektiv att få tänka om sitt liv utifrån det här. Det finns en Gud som har skapat din identitet. En Gud som är suverän i ditt livshistoria, som är upphovet till att du finns, och som har en plan och ett mål för ditt liv. Och du kan få liksom kliva in i det och leva i det. Samtidigt så ska man ju också notera att det här som å ena sidan är fantastiskt uppmuntran. Gud känner oss, Gud ser oss, Gud är med oss. Det ligger också en väldig utmaning, eftersom Gud är den Gud som drar en gräns och som inte omfamnar det onda. Och här finns faktiskt en ambivalens i psalmen som inte är helt tydlig. Och låt mig försöka lyfta fram den. Jag har hittills lyft fram detta fantastiska i vem Gud är och hur det möter många av våra behov. Men det finns också en enormt stark utmaning i det som jag har sagt. Om man börjar reflektera vidare kring detta. Gud är en ofrånkomlig verklighet som man inte kan komma undan. Det David har talat om, det är ju Guds kunskap, Guds närvaro, Guds makt och Guds helighet. Och det här innebär att Gud är en ofrånkomlig verklighet som du aldrig någonsin kan komma undan. Vet ni vad vi älskar att föreställa oss? Nu skulle jag egentligen haft lite bomull här. Jag tror att Elsa hade såna här små dockor. Det hade passat perfekt som illustration. Ni tänker jag haft ett paket med bomull här. Så jag kunnat lägga en av Elsas dockor på bomullen. Det hade gjort det lite mjukare för dockan. Och dockan är tyngre. Och liksom pressar undan bomullen. Och bomullen får helt enkelt forma sig efter dockan. Så vill vi att Gud ska vara. Vad praktiskt om Gud var ett paket bomull som dämpar lite av fallet, som gör det lite mjukare. Men det är ändå jag som har tyngd. Det mesta av religiositet i vårt land går ut på att Gud är bomull, så att du kan landa aningen mjukare. Det David säger i den här psalmen, det är att Gud är en vass kniv som skär rakt igenom dig, därför att han är vassare och tyngre än du. I mötet med Gud så är det inte Gud som ger vika, utan du. Därför att han är tyngre, han är skarpare, han är mer ofrånkomlig, han är mer verklig än vad du är. Han är den fullständigt ofrånkomlig. Han är den vassa äggen som trycker undan allt som du är. Guds väsen är den skarpaste, tyngsta verkligheten i universum, och allting annat måste ge vika för det. Om du vill ha Gud som bomull, då kan du inte hämta någon som helst tröst, skulle jag säga, i Bibeln eller i psalm 139. Därför att här finns en utmaning. Gud är tyngre än du. Och det är du som behöver formas efter vem Gud är. Han är fullständigt ofrånkomlig. Där kan du tycka vad du vill om. Det är så och kommer att vara så i all evighet. Man kan försöka ignorera det nu. Det hjälper inte ett spår. Den dag du möter Gud kommer han att visa sig vara den tyngre. Han är inte bomull. Han är den vassa äggen. Det här kan man ju då förstås uppleva som ett radikalt hot. Och väldigt många människor gör det. Man uppfattar detta som bara någonting destruktivt. Att det är någon som är starkare än jag, större än jag. Och så kanske man har fått för sig att han i sin styrka vill ödelägga mitt liv. Att den vassa äggen vill skära sönder. Jean-Paul Sartre har en väldigt fascinerande bild, liknelse skulle man kunna säga, i en känd bok som heter Varat och intet. Han skriver om en man som kikar i ett nyckelhål. En man tittar in i ett rum i ett nyckelhål och ser en annan människa. Men mannen som tittar in är osedd. Ingen vet om att han ser. De som är i rummet vet inte att de är betraktade. Han är den osedde betraktaren. Och han njuter av situationen. Han får kunskap om den andra människan. Han får därmed makt över den andra människan. Och samtidigt så står han själv utanför. Så han blir suverän i förhållande till den här kunskapen och kan ödelägga för den andra personen. Vad händer för den personen? Om han i sin tur upptäcker att det finns en annan person som tittar i ett nyckelhål på honom, som tittar i ett nyckelhål. Plötsligt förändras hela situationen. Nu har han blivit betraktad och nu har någon plötsligt kunskap om honom. Och nu är han inte längre bara ett subjekt, utan nu är han ett objekt för någon annans kunskap som därmed får makt över honom och kan förstöra för honom. Han är inte längre den osedde betraktaren. Han är själv en betraktad betraktare. Och då har någon fått makten över honom. Och för Sartre är det så att det kan inte finnas någon Gud. För om det ytterst sett finns en betraktare som har kunskap om mig, då får man däremot makt över mitt liv. Och då är jag inte fri. Och Sartre verkar bara utgå från att om Gud finns där som betraktare, så är han ute efter att ödelägga mig. Den vassa äggen skär sönder mig, tänker sig Sartre. Det är förnedrande att bli betraktad. Man är inte fri längre om man är betraktad. Om Gud betraktar mig så förminskar det mig, är det en del människor som tänker. Och därför så vill man inte ha en sån Gud. Jag tror att Sartre missat två saker. För det första, det är faktiskt ännu värre att inte vara betraktad än att vara betraktad. Det är faktiskt ännu värre ifall ingen ser en än att list träd och avslöja. Och för det andra, det han missar, det är att Gud är inte ute efter att skära sönder. Gud, när han ser oss, har ett helt annat syfte. Inte att förminska oss, utan att befria oss. Men den här bilden om mannen som kikar i nyckelhålet, det fångar en viktig sak av vår dubbelhet. Vi vill bli sedda. Vi är desperata efter att bli sedda. Prata med psykologer eller människor som jobbar med ungdomar. Det här är ju en nyckelpunkt man hela tiden lyfter fram. Människans behov av att bli sedd. Och det förödande är att ingen ser vem man är. Men samtidigt så vill man inte bli sedd och avslöjad. Och att någon ska få makt över en. Vad är det som pågår? Varför vill vi båda sakerna samtidigt? Att bli sedda och inte bli sedda? Vad är vi för sorts konstiga varelser? Varför njuter Jean-Paul Sartre av att få titta i nyckelhålet så länge han inte själv är sedd? Ja, det är väl så här att om vi får ofiltrerad information om en annan människa, så får vi garanterat smuts. Det är ju så. Om Gud hade sänt ett e-mail om allt som har, man har sänt ett e-mail till mig, om allt som har föregått i dina tankar den här dagen, du hade inte velat att Gud skulle avslöja allt som ditt liv har varit sedan du vaknade i morse. Ofiltrerad, fullständig information om människan kommer ju alltid att avslöja människan. Det är därför vi inte vill bli sedda. Det är det som är vår dubbelhet. Vi vill bli sedda och bli älskade. Men vi vill inte bli sedda. För då är vi säkra på att kärleken upphör. Det är detta som är människans dilemma. Vi längtar efter att bli älskade. Men för att bli älskad måste man ju bli sedd och känd. Någon som aldrig har sett dig, inte känner dig, kan inte älska dig, eller hur? Vi vill bli sedda och älskade. Men för att bli sedda och älskade måste vi bli kända. Och om vi blir kända blir vi avslöjade och därmed kan ingen älska oss. Eftersom vi har smuts på, av olika slag i vårt liv. Och vi sitter fast liksom i en fälla här. Och det är väl det som gör att vi gör som Adam och Eva gjorde. Vi bygger fikonlöv. Och försöker skydda oss och dölja oss. Så att vi inte ska bli sedda. Och i det här perspektivet så blir då Gud ett radikalt hot. Det yttersta hotet. För han avslöjar oss. Och då tänker vi att därmed kan han inte älska oss. Om han verkligen ser rakt igen. Man kan se den här aspekten i psalmen. Men det finns också i psalmen detta att Gud är en förvandlande härlighet. David erkänner att Gud ser honom. Men det blir inte en förminskande, ödeläggande, krossande hand. Utan han ser hur Guds goda hand griper honom. Och leder honom. Gud är inte en ondskefull Gud som använder sin styrka för att krossa mig. Utan han vill rädda och befria mig. Om ni ser i vers 1-2 så talar David om hur Gud ser Davids tankar. Men allra sist i psalmen. I den sista delen i vers 17-18. Så talar David om Guds tankar. Och han säger att Guds tankar är underbara och härliga. Det har skett någonting här med David. David är inte rädd för att bli röntgad och genomsökt av Gud. Han kan till och med be Gud om det. Testa mig, undersök mig, röntga mitt liv. Därför att han vet att Gud vill inte ödelägga honom. Gud är skaparen. Om han avslöja någonting i mitt liv och plocka bort det, så är det inte för att förminska mig, utan det är för att befria mig. Det är fantastiskt att David hade lärt känna Gud på det sättet. Han visste att Gud var en ofrånkomlig närvaro. Han insåg att Gud verkligen är ett hot. Men han hade också lärt känna att Gud är en Gud av nåd. Som vill befria oss från vår smuts. Vi som lever efter Jesus. Vi har en ännu mycket rikare resurs. Än vad David hade. Vi tror att Jesus har kommit. Och har burit all smuts. Att han har valt att i vårt ställe bli avvisad, förkastad, ödelagd och krossad. Vi tror att han valde att ta skam och vanära. Att han valde att bli fullständigt exponerad. När de rev av honom kläderna och korsfäste honom naken. Och han bar världens synd. Jesus som av evighet var Gud gick igenom den yttersta förminskningen. Genom att han blev gjord till synd och dog för oss. Varför är du rädd för att någon skulle se in i nyckelhålet i ditt liv? Det är ju för att du är rädd att bli avslöjad med synd och orenhet och själviskhet och Guds frånvändhet. Det är för att du vet att det finns orenhet. Och den orenheten och skammen har Jesus burit. Vi som är kristna läser därför psalm 139 också utifrån Nya Testamentet. Som säger att det finns en möjlighet att bli fullständigt genomröntgad av Gud och avslöjad. Utan att bli krossad. Därför att Jesus har burit det som är fel i vårt liv. Och det innebär att den som tror på Jesus. Befinner sig i den här fantastiska situationen. att de enda ögon som ytterst räknas i universum kan se på dig med glädje. Genom Jesus så kan de enda ögon som räknas i universum kan se på dig och se dig rakt igenom och kan se på dig med glädje på grund av vad Jesus har gjort. Willy Kyrklund, som jag började med, var övertygad om att Gud inte finns. Han kritiserade ofta gudstron, ofta kyrka och religiositet. Han sa, det finns ingen Gud. Vi är ensamma i universum. Vi är övergivna. När hans dödsannons publicerades för bara ett par veckor sedan, så såg den ut så här. Det här är en foto av Willy Kyrklund i en av de sista intervjuerna i huvudstadsbladet i Finland. Och hans dödsannons såg ut så här. Med ett citat från en grekisk tragedi där det står så här. O gudar, gudar, eländiga hjälpare. Men när olyckan drabbar er ropar jag ändå. Jag vet inte vad detta betyder i Willy Kyrklunds liv. Men det är någonting märkligt att en människa som i hela sitt offentliga liv har förnekat att Gud finns. I hans dödsannons så står det. När olyckan drabbar en ropar jag ändå till Gud. Men vad tragiskt om det inte sker förrän i hans dödsannons. När allting är över, när allting är förbi. Det är ju nu medan vi lever som vi ska erkänna vårt behov av Gud, eller hur? Och ropa till honom. Kan människan leva utan Gud? Ja, för en tid kan man spela ett spel och låtsas om man inte behöver Gud. Men det kommer en punkt, om det så är först i ens begravningsannons. Men då visar det sig för varje människa att man behöver Gud. Och därför så är Guds ord till oss idag att vi ska söka oss till Gud. Att vi ska ta emot det som han vill ge till oss. Amen. Herre, vi ber dig att du ska komma till oss och att du ska öppna vårt hjärta och vår vilja och tanke så att vi erkänner vårt behov av dig. Jag tar emot dig och blir förvandlade av din härlighet. I ditt namn, Jesus. Amen.